101, okej. Okay. Som ni har märkt här så... Jag vet inte vad jag ska säga, så är lite kanske ovanliga tongångar här. En del säger, åh, du är så självutlämnande och det är så. Men jag av någon anledning, för det första så orkar jag inte göra mig till, utan bara säga vad jag känner. Jag är för gammal för att hålla på med något annat, så det är inte mer än så egentligen. Men också någonting som jag anser är viktigt, och det är därför jag gör allt det här. Därför att alltså jag har fått upp ögonen för hur fantastisk den här bhakti-traditionen egentligen är, den här Gaudiya Vaishnava traditionen som vi tillhör. Den är väldigt, väldigt vacker. Jag menar, bara titta på templen som Prabhupada skapade, Radha Krishna och alltså Prasadam och Kirtan, och alltså vilken unik approach till andlighet, va? Så att, och det var ju därför vi gick med en gång i tiden. Vi tänkte här, åh, ja. Så sen har det ju, som man ju måste förvänta sig, och jag säger att ett stort misstag man ofta gör inom religiösa grupper och andra grupper, också politiska, vad det nu är att man liksom försöker att förneka eller blunda för att, ja, barnsjukdomarna helt enkelt, som alltid finns. Man tänker, det här är ju perfekt. Prabhupada gjorde det så här, därför är det perfekt, och Prabhupada är perfekt, bla bla bla. Men sanningen är med modifikation, så att säga, och det är det vi vill ta upp här, till exempel genom att prata med de Prabhupadas lärjungar som var med där från början, och som också kan intyga, vilket till och med jag kan, så kom precis efter Prabhupada lämnade denna värld, att mycket av det som sen blev ISKCON, Krishna-rörelsen, formades inte av Prabhupada direkt, utan av hans lärjungar, ledarna. Och jag tror mer än vad vi kanske vet, många av oss, att det skedde mer under hans livstid här än vad man kanske tror, eller uttrycker jag nu. Också. Så. Reformation is necessary now and then. Det är liksom bara ett faktum. Och en sån, den första sån skedde ju redan 1983, 84 någonting. När den här Sonal Guru idén skrotades, vilken var ganska katastrofal. Och det är någonting som vi nog kan få en hel del vittnesbörd om här, direkt från de som var med. Vilket jag tycker är viktigt att lyfta fram, därför att inte för att jag vill hitta fel på Krishna-rörelsen och ISKCON, att någon här vill det. Men, och det här tycker jag är det viktiga, och det är det som driver mig att göra allt det här. Jag får inte ut någonting av att sitta och snattra om problem. Men det är att vad jag har fått för övertygelsen, och jag känner att jag kan se är vilken enorm vision Prabhupada hade. Och vad hans egentliga mål var när han kom över och startade ISKCON och så här. Det var inte att göra en liten sekt med lustiga personer som försöker att se ut som indier, som är marginaliserade i samhället och bär sig allmänt underligt åt och blir förbjudna och förföljda och så vidare. Det var att förändra världen. Att rädda världen i stort sett. Och jag läser just den här Prabhupada. If only 1% become devotees, that will change the world. Och jag såg också ett samtal han hade. Något citat från med Shridhar Swami där de diskuterade Prabhupada. Så att den här rörelsen har... Alltså det här Bhakti, Gaudiya Vaishnava Bhakti, den har potentialen att kunna förändra hela världen. Och naturligtvis, de flesta som hör detta tror att det var bara totalt romantiskt högmod, eller vad nu de kritikerna säger. He was a megalomaniac, jag har hört. Men Prabhupada var inte det, han var den ödmjukaste personen. Alltså. Men jag kan se, och jag är säker på flera med mig, sanningen i vad han säger, det realistiska, för att ja, det är det vi försöker att visa här på något sätt. Att för det första, som Adit pratar om, det handlar inte om, men på något sätt så försöker de inom akademiska världen där att jobba för det, att de här stora institutionaliserade religionerna, kristendomen, islam och så vidare, judendom och hinduism för den delen också, att de i stort sett ersätts av det som fanns innan. Med andra ord, filosofiska andliga skolor och vägar som kan tillåtas finnas av alla möjliga olika slag. Men där i var och en, det finns nybörjare som behöver en enkel förklaring. Det finns de som är intelligenta personer som förstår också att någonting kan se annorlunda ut i Mellanöstern, Iran, persisofismen, och så har vi Bhakti i Indien, och vi har motsvarigheter här och där. Vi har mysticism här, vi har shamanism där, vi har yogier där. Alltså, det är ju många som ser det idag. Och andra, ett stort problem i världen är att det har rått en polarisering mellan vad man kallar vetenskap och religion bara. Antingen det ena eller det andra. Men här så ser man det mer att vetenskap, det som vi kallar för vetenskap, är också en filosofi. Och sen har vi en annan filosofi där och en annan filosofi där. Och jämförande studier med honom, och det här pågår. Gå till exempel till YouTube-kanalen Let's Talk Religion, som drivs av, väldigt framgångsrik, som drivs av en av Ajits elever och vänner, så förstår ni. Så det här till exempel, hans arbete pågår, och väldigt mycket där mitt arbete pågår också, fast på ett annat, inte akademiskt sätt direkt. Och Vägavans och flera, Jayanandas Vi är några stycken som samarbetar här. Så det är det här som vi märker nu, liksom mer och mer träder fram här också. Och för mig bara det blir så, eftersom det är de kretsar och vänskapskretsar som jag umgås i idag bland hängivna i Sverige. Och vi tycker det är väldigt viktigt, talar för mig själv, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt därför att den här gaudiga traditionen som vi är, eller överhuvudtaget bhakti-traditionen, är ju om något en sån, kan man säga, osekterisk, universell filosofisk tradition och yoga-tradition. Ja, bhakti-traditioner hittar man ju på olika håll i världen. Inom kristendomen lärde Jesus att man ska älska Gud och sin nästa som sig själv och så vidare. Så om vi tittar då på den här yogavägen med olika, från karma-yoga till jnana-yoga och så vidare upp till bhakti-yoga. Bara där kan man ju stort sett placera in allt som förekommer i olika religioner i hela världen. Så det här, därför också började den här bhakti yoga för oss nybörjare med att helt enkelt talas om yogavägen. Och det är det vi fortfarande gör, även om det har glidit iväg åt lite olika håll. Därför att vi behöver ju också titta, ju mer vi går framåt på den här bhakti-yoga-vägen, så inser vi att bhakti-yoga handlar inte bara om tekniker och filosofier och sådana saker. Det handlar om livet. Och bara det, när vi kommer in på det här med rasa och börjar förstå vad rasa-kunskapen egentligen handlar om. Det är alltså relationer mellan oss och Gud, men också mellan oss varandra som gör delar av Gud. Med andra ord, beskriver livet. Och livet är ju inte någonting man bara sitter och pratar om i en predikstol eller så. Utan det är ju någonting som vi alla lever. Så att det bara blev så här att vi kom in på den här bhakti-yoga-terapin till exempel. Vilket jag tycker är väldigt viktigt. Ett väldigt viktigt sätt att, eller approach till det här med bhakti, att det börjar här inifrån vårt hjärta och det är där det sker. Det är där bhakti finns och bhakti handlar om kärlek. Sen får sura gubbar som säger att vi ska sluta prata om sånt trams och istället jobba som åsnor i hans projekt. De får säga vad de vill. Vi behöver ta hand om oss själva. Prabhupada sa hälsa kommer först. Vi ska först och främst ta hand om vår egen hälsa. Vi ska se till att vi själva mår bra och är lyckliga. Så vi led in på den här terapeutiska delen. Och jag känner mig helt enkelt bara förpliktigad att också ta upp problem som jag vet uppstod där på vägen. På grund av unga, omogna nybörjare som plötsligt hamnade i toppledarpositioner runt Prabhupada, som redan gjorde ett övermänskligt arbete med att producera böcker och resa omkring och ta hand om så många lärjungar och besvara brev och det ena och det andra. att han omöjligtvis kunde vara manager för varenda tempel. Så vi vill ta upp där historia, faktisk historia, som vi vill dokumentera och arkivera så att säga för eftervärlden. Inte någon fin tillrättalagd historia, utan verklighet, för det hela måste ju bygga på verklighet. Det är väl det som det här med den här absoluta sanningen vägen först och främst handlar om, eller hur? Tamasimar Dutyrgoma. Så vad vi också hoppas visa här, och vad jag hoppas att upptäcka mer och mer, vilket jag redan har börjat göra när jag åker runt och träffar och pratar med hängivna vänner som jobbar just på det här planet som jag talar om här, är igen den ena aha-upplevelsen efter den andra, att husch, det här är vackert. Och om vi lär oss att förstå och tillämpa bhakti rätt och blir lyckliga och friska och starka och glada och lever våra liv fullt, inte sitter inlåsta i en sekt någonstans, men gör det med hängivenhet till Krishna, till Gud, kärlek till Gud och till varandra. Det om något borde ju smitta av sig och göra intryck på människor, speciellt i den här tiden idag, där det snarare är hat och bråk och falskheter och förvirring som råder. Bara har en namn så vackert, gå ut på gatorna och sjung och dansa. Och vad sjunger ni? Vi sjunger Guds namn. Vi lovsjunger den som allt det här kommer ifrån. Och vi alla, och gemensamma föräldrar, inte bara en han utan han och hon. Det är det jag menar, det är vackert. Och okej, nu ändå igång mycket av, och jag tänker på just de här dagarna, jag satt hos några goda vänner i Skåne hemma hos dem. Vi har en fin villa där och jättetrevligt. Och man ser att Krishna har tagit hand om dem. Ett tryggt område och goda förhållanden till grannar som kommer in och lånar verktyg och delar med sig. Och en gammal gudbror kom åkande förbi, han har ett bageri en bit bort där jag hör. Parasharmoni, Besham the Baker. Kommer förbi bara liksom en kasse med två limpor bröd som gåva till mig. Och vi var så glada att träffas allihopa. Och satt och bara pratade på kvällarna och åt fantastiskt prasadam. Gamla minnen. Och det blir liksom rörande också när vi... Jag speciellt tänker på att de gick igenom. Uff. Paramananda som sitter där i sin... Fortfarande kan stå upp ibland i alla fall trots sin stroke. Fighter. Ja, jag hoppas vi får höra deras story. Här. Så vi satt där på kvällen och tittade på lite... små video på YouTube som vi hade gjort och andra pratade. Och de berättade om deras söner och vad de hade gått igenom och vad de gjorde nu. Och jag liksom bara satt och tänkte, herregud, vilka liv de här hängivna har haft. Efter det att vi bodde i templet, och jag insåg att det är ju här. I detta hem och hem som detta. Som Bhakti Sangha finns. Det här de hängivna finns. Det här deras hängivna liv finns. Men också hängivna till varandra. Kärlek till varandra. Ta hand om varandra, sina barn och sin fru och sin man. Och som vanligt folk. Och grannarna där på andra sidan häcken var hur trevliga som helst och goda vänner och kom och hälsade på och hela tiden gick förbi där. Och det var helt tvärtom från att vara isolerad i någon konstig sekt någonstans. Och där sitter liksom med sin radbandspåse och gör sin meditation och offrar sin prasadam. Och det som känns naturligt. Därför att det är inte mängden av aktiviteter som bestämmer. Som vi talade om tidigare, Chaitanya säger liksom att om du bara så gör en enda hängiven tjänst. Så räcker det, för att det är hjärtat. Det där är när det händer, det där det gäller. Och om någon säger, ja, men det var ju länge sedan de gjorde den där tjänsten. Men tror ni att hängiven tjänst falnar bort med tiden? Någon som har liksom offrat de bästa åren av sitt liv för att köpa, skaffa och betala hela Almvik eller hela Korsnäs. Brahmakund. Och gjorde såna uppoffringar för det. Personliga uppoffringar. Och det är inte bara en, utan flera hängivna. En efter en, och det är deras story vi egentligen vill berätta. Här. Och jag ser det som min välsignade plikt att se till att den berättas. Hur jag nu ska få till det. Jag sa att jag är beredd att åka runt och jag behöver också få lite hjälp med bensinpengar, för jag har inte råd annars. Jag är pensionär nu. En låg pension, vanlig låg pension, okej? Okay? Så sms gärna in en slant, för att jag har redan börjat resa runt och får väl ändå försöka att dra ihop det. Men det är det här vi pratar om här. Och sen ibland så kommer jag, ursäkta att jag säger, men jag kan komma till något där rekorderligt packa Bonafide Krishna tempelställe. Där hängivna lever ensamma och sjuka. Visst, vi är lyckligast i världen, men det syns liksom inte. Och jag bara tänker, hej, hoppa in i bilen, häng med. Hem och hälsa på dem där. Sväng till Skåne, sväng lite här och där. Så många fina hängivna som bor där ute. Se vad jag fick se då. Här har vi Vaishnava Sangha som vi ju egentligen alla vill ha. Och jag vet, jag låter väl lite sådär shohei gong ho nu, men ja, det är så det ser ut för mig just nu här i Krishna-rörelsen i Sverige. Okej, Hare Krishna.